Tävlingen heter ju numera BNP Paribas Nordic Open eftersom huvudsponsorn är BNP Paribas. Och det är inget ovanligt i sig att en tävling tar namn efter en partner. Däremot i folkmun så är ju tävlingen, tänker jag, kanske fortfarande mer känd som Stockholm Open. Gör det marknadsföringen och igenkänningsfaktorn svårare nu med ett namn på tävlingen som kanske inte riktigt har satt sig hos folk och som ja, men är lite krångligare än bara Stockholm Open. Vad är din uppfattning om det?
BNP är ju världens största tennissponsor och att vi har dem i ryggen och att de är vår titelpartner är vi oerhört stolta och glada för. Jag tror inte vi skulle kunna ha en bättre titelpartner än just BNP. Så vi är superglada för det såklart. Och när det kommer till marknadsföringen och namnbytet så var väl det en farhåga för förra året, men det visade sig att det var fler folk här än någonsin och vi slog rekord i biljettintäkter. Så att jag tror den övergången från Stockholm Open till Nordic Open gick väldigt smooth.
Det här är Linus på baslinjen, en podcast om och för svensk tennis.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast powered by Zennis. Och vill ni ha mer koll på Zennis så rekommenderar jag att kolla på inlägget som läggs upp på baslinjen.com nu på fredag. Där jag och min tennispartner testspelar Zennis i Västerhaninge tennishall. Så missa inte det videoinlägget på fredag. Där kommer ni få veta mer om Zennis som är huvudpartner av den här podden. Dagens avsnitt här gästas av Rasmus Hult, VD för BNP Paribas Nordic Open. Hult tillträdde tjänsten i början av året och berättar i avsnittet om sitt tennisintresse, vad VD-rollen innebär, 250-turneringarnas framtid på touren och om nyheter som kommer ske under höstens upplaga av tävlingen. Vi pratar om ett eventuellt deltagande av Mikael Ymer under nästa års upplaga när hans avstängning är hävd. Och såklart så kommer vi in lite på Rasmus eget squashspelande, en sport han är bäst i Sverige på. Hur blir man bäst i squash? Eller hur blev han bäst i squash? Ja, det berättar han om i dagens avsnitt. Dessutom så breakar han nyheten som släpps samtidigt som den här podden går ut i eten om att Casper Ruud, Norges stora stjärna, är klar för höstens tävling. Vilken nyhet! Och det pratar vi mer om i dagens avsnitt såklart. Innan vi kör igång så vill jag slå ett slag för Lenhoff Tennis International som hjälper dig över till amerikanska universitet som vill kombinera tennisspel med studier. Vill ni veta lite mer om en av spelarna som ägaren och grundaren Jessica Lenhoff har hjälpt över till USA så kan ni läsa mer om Gabriel Berners tankar, dels om sitt samarbete med LTI, det vill säga Lenhoff Tennis International, men också om sitt college-liv borta i USA där han har bott i ett år nu. Missa inte det inlägget på torsdag som kommer ut på baslinjen.com. Men nu så kör vi igång dagens poddavsnitt. Välkommen Rasmus Hult. Då har jag det stora nöjet att få hälsa Rasmus Hult. Välkommen till podcasten.
Tack, tack.
Rasmus, jag tänkte vi ska börja med att du ska få berätta lite kort om din bakgrund. För oss som inte känner dig allt för väl, vem är du och hur har du kommit till den positionen och rollen du har idag?
Nej, men jag är ekonom i botten och jobbade på bank direkt efter universitetet och brann mest för marknadsföring. Och sen så använde jag en reklambyrå under min tid på banken och sen så
approachade de mig och sen så började jag jobba på reklambyrå och körde det i ett gäng år. Och sen så hoppade jag över till ett sportmediabolag som heter Eversport. Och satte upp deras amerikanska organisation från New York. Så jag jobbade 4 av 5 år i New York. Och sen så fick vi barn och det var stökigt med en 1-åring på Manhattan. Så vi flyttade hem.
Okay.
Och sen dök det här upp.
Ja.
Och liksom, min tenniskoppling är ganska vag. Jag är skorspelare.
Ja,
så det är den närmsta tennisen jag kommer.
Ja.
Men att blanda racketsport och tennis då med business, det är verkligen ett drömjobb för mig. Så jag är jätteglad och stolt över att få jobba med det.
Just det. För du är ju vd för BNP Paribas Nordic Open nu.
Ja.
Vad innebär det? Vad innebär den rollen?
Ja, men det är väl en ganska stor roll. Vi är inte en jättestor organisation, så ibland det är mycket högt och lågt. Men nu är det stort fokus på våra partners. Både befintliga och skaffa nya partners. Men också såklart att utveckla turneringen, och den är ju extremt anrik, världens äldsta inomhusturnering, den enda inomhusturnering som spelas i en stationär inomhusarena. Mm. Så det här anrika som Nordic Open är vill jag såklart behålla, men sen så addera liksom en modern touch till det.
Okej, liksom, vad är en modern touch då?
Nej, men det skulle kunna vara liksom hur vi marknadsför oss, hur upplevelsen här på arenan. Vi har signat med en ny cateringpartner till exempel, som är svenska brasserier. Så de kommer använda sina varumärken här i oktober. Så du kan komma hit och käka middag på Sturehof och kolla på tennis världsklass. VIP Village kommer vara teatergrillen. Så de kommer köra silvervagnen här. Liksom. Ja, men sådana delar som är liksom... Ja, men det anrikar med någonting annat, med någonting nytt och fräscht.
Ja, jag fattar. Ja. Nu när vi sitter här i mitten av maj nu, och tävlingen är ju i höst. Mm. Vad liksom just nu i årshjulet, vad gör du just nu kan man säga?
Ja, men just nu så vi har biljettsläpp och på måndag 20. Så det är mycket prepping för det. Och där är en hel del admin att få upp grejerna i liksom biljettverktyget. Men sen såklart, vi har lagt en helt ny strategi kopplat till biljettförsäljning. Där vi liksom har jobbat med förköp. Vi har krokat arm med ett bolag som heter Two Circles, som är världsledande inom biljettförsäljning.
Okay.
De jobbar med Wimbledon, Premier League och jättestora andra aktörer, men ville liksom komma in på Norden. Så de hjälper oss egentligen med biljettförsäljningsstrategi.
Okay.
Så det är jättespännande.
Just det. Mm. Och du började som vd i början av året, va?
Ja, exakt. Ja. I januari.
Hur känns det hittills då? Är det kul?
Jag har aldrig haft så roligt på jobbet förut faktiskt. Jag stormtrivs. Jag tycker det är så jäkla kul.
Ja, vad häftigt. Ja. Så du har kommit rätt. Känns det som hittills? Ja. Eller är det smekmånaden nu kanske?
Nej, jag hoppas inte. Det känns inte som det. Jag har aldrig haft så här lång smekmånad. Nej, men jag har jätteroligt.
Ja, vad roligt. Ja. Vi ska ju prata givetvis mycket om tävlingen här idag. Men bara kort med din bakgrund där som squashspelare. Hur går squashen idag för dig?
Jo, men hyfsat i alla fall måste jag säga. Jag vann individuella SM här i december och vann faktiskt lag-SM nu i helgen också.
Ja.
Så att, det är väl, jag vill vara bäst i Sverige och
det är
så jag, mission complete i år i alla fall.
Ofta i den här podden i alla fall så är det intressant med folk som har lyckats. Så här. Hur har du blivit så bra på squashen?
Ja, men jag började tidigt, tränade jättemycket som junior och hade bra tränare. Jag jobbade mycket med en coach som bodde i England. Vi hade honom som förbundskapten. Tävlade mycket utomlands när jag var junior. Det tror jag la grunden för mig. Och sen så, jag bestämde mig ganska tidigt att inte satsa på squashen liksom full tid. Utan när jag var junior då, så spenderade jag ganska mycket tid i London med den engelska coachen. och fick liksom vara med i ett team där en kille var topp 10 i världen. Och så jag fick liksom leva och vara som ett proffs fast på mina lov och på långhelger och sådär.
Okay.
Och märkte ganska snabbt att när jag kom hem från England så var jag typ tvungen att ta en vecka ledigt för att jag var trött på det. Liksom. Jag tyckte inte det var, jag tror inte jag älskade det så mycket som man måste göra.
Okay.
Så att, ja, men, och då bestämde jag mig för att jag vill fortsätta spela squash på så hög nivå som möjligt. Jag vill vara bäst i Sverige, men jag vill göra liksom, en civil karriär. Så då liksom, efter gymnasiet så gjorde jag lumpen och du vet, backpackade och gjorde allt som alla andra gör. Men liksom, och då spelade jag ju typ ingen squash alls nästan. Och sen så fick jag tillbaka suget och sen tränade jag mycket när, liksom, när jag hade lust. Och det har liksom funkat ganska bra för mig att jag har kunnat mixa liksom då plugg eller jobb med squash.
Jajamän. Hade du kunnat leva på squashen om du gått in för idag tror du? Hur bra måste man vara för att leva på squash?
Ja, men det där är ju, jag tycker att det där är skitsvårt att säga. Det finns många som säger att så här, ja, men hade du satsat så hade du varit så här bra och topp 10-20 bababa, du vet, så här. Men jag gjorde ju inte det. Så det, jag kan inte säga att så här, hade jag gjort det så hade det blivit så här.
Nej,
jag gjorde, jag gjorde det inte.
Men håller du en sån nivå idag att du hade kunnat vara proffs?
Inte, alltså, ja.
Ja, okej.
Okay. Ja. Ja, absolut. Men så här, hade jag varit topp 20 i världen idag? Nej. Men hade man gjort hela satsningen så kanske. Men det där blir lite som de där så här, hade jag inte dragit knät eller hade jag inte gjort det här, då hade alltså, jag vill inte vara en av dem.
Nej, behöver du inte vara det. Hur mår squashsporten annars idag? I Sverige tänker jag.
Ja, men i Sverige mår bra på motionsnivå. Det, om du ska boka en tid här, ja nu när det är så här fint väder så kan du säkert få
en tid. Nu är det svårare kanske.
Ja, men under liksom, när det inte är 22 grader varmt ute så är det ganska tufft att få tider. Sen så, det säger ju en hel del att jag kan vara bäst i Sverige och alltså ha den approachen jag har. Liksom. Så toppen är ju inte att jag är bäst, jag ska inte vara bäst. Utan det borde vara någon annan som är bäst. Okay. Som liksom spelar mer och satsar. Liksom.
Jag är med. Ja. Okay. Spelar du mycket tennis då?
Nej.
Nej.
Nej, det gör jag inte. Men jag, alltså jag, eftersom jag spelar squash hela livet så är det klart att jag spelar tennis. Jag kan spela. På alla tidigare arbetsplatser så har det varit så att så här, det är någon som säger att den kan spela tennis. Den slår jag. Men så fort jag spelar mot någon som kan spela tennis så har jag inte chans.
Okej. Okay. Ja. Men du spelar inte racklon till exempel?
Jo, men jag har faktiskt... jag har gjort det några gånger.
Ja.
När det var inför... Jag tror att det var något VM här i Enskede för... Ja, det är säkert 10 år sedan. Eller så här.
Ja.
Då Stefan Adamsson, gammal världsmästare, och han... Han ville träna lite inför VM och då spelade jag lite squash med honom.
Okay.
Och då sa han så här, för jag, badminton kan man ju lira om man lirar squash. Mm. Och då, ja. Och sen så, pingis är ju liksom lite vad det är. och så att när jag spelade racketon så blev det, jag var inte med, det, jag tror att elitklassen eller heter A tror jag, så jag spelar något B-SM.
Okay.
Och då blev det så att jag vann ju skorsen med liksom 21-0.
Ja.
Ja, och så man börjar med pingis, där var det ju, ja, det tog man med några bollar om det var någon som bra badmintonen blev liksom jämn. Ja. Eller man vann. Och sen så nollade jag dem i skorsen så jag behövde inte spela någon tennis.
Liksom. Aha, okay. Så det var klart innan.
Ja, det var klart innan tennis. Jag slapp den.
Ah, ja, okay.
Så inte ens där fick jag spela tennis.
Okej, okay. Men du tävlar inte i racklon nu?
Nej.
Okay. För det är SM snart igen tror jag.
Okej, okay, ja. Nej, men sen René spelar ju en hel del.
Ja, Lindberg, ja, precis.
Ja, exakt. Han spelar ju mycket squash också, så jag brukar träffa honom på squashhallen.
Ah, okej, okay. Ja. Tränar ni ihop ibland eller?
Nej.
Är han för dålig?
Nej, han är inte för dålig. Nej, men jag spelar gärna med René om den möjligheten dyker upp.
Det är bra. All right. Tillbaka till tävlingen här då. Hur är din och Tournament of Eight, Thomas Enqvists roller? Kan du berätta lite om hur ni jobbar tillsammans nu?
Ja, Thomas och jag har ju i stort sett daglig kontakt. Han är ju ansvarig för startfältet egentligen. Men hans roll är med hans namn och vem han är och hans kunskap och hela hans person, så jag försöker använda honom så mycket det går i allt. Liksom. Jag lär mig om honom varje dag.
Okay.
Så att, men hans ansvarsområde är startfältet.
Okej, okay. Okej. Okay. Och hur ser startfältet ut inför hösten då?
Ja, men vi har faktiskt signat en topp 10-spelare som går väldigt bra just nu, som Kasper Rud.
Ja.
Så det är vi jätteglada och stolta över att han kommer hit i oktober.
Kul!
Mm, verkligen, verkligen.
Har det varit en svår process att få hit honom? Eller hur lätt är det att få hit en sån spelare? Han är från Norden, ändå topp 10, en stor spelare.
Mm.
Hur går det till? Så här?
Ja, men det är egentligen Thomas som har alla de dialogerna med spelare. Och han pratar ju med många olika spelare och agenter. Och även hur snäll och trevlig Thomas än är, så kan man ju tro att så här, flörtar han lite så får han inte rätt spelare. Men
det
du måste ju, nej, men du måste ju dels måste du tajma, och sen så såklart så beror det på vad de har för relation till turneringen och Thomas då i det här fallet. Men sen så handlar det om att hosta upp en slant också.
Ja, just det. Ja. Vad pratar vi om för slantar där?
Nej, det vill jag inte gå in på faktiskt.
Ja, jag vet. Hur är det, några andra spelare klara också, eller är det något som, eller när sätts resterande fältet?
Ja, men vi har ju, vi som jag sa, Thomas pratar med ganska många spelare. Han just med Levi Kapp, att han är liksom, han är ju där man ska vara i tennisen liksom, och har fortfarande jättebra dialog med alla toppspelare. Så att det finns några namn på gång, men just nu är det Kasper vi köper.
Jag fattar. Det vimlar ju inte av svenska stjärnspelare just nu. Hur mycket försvårar det att liksom skapa ett intresse kring tävlingen, tror du?
Nej, men jag tror att det hade varit jätteskillnad om vi hade haft en, om Kasper hade varit svensk. Liksom. jag är helt övertygad om att intresset och att din podd hade varit betydligt större om vi hade haft liksom en topp 10-spelare. Sen vet jag att förbundet jobbar ju stenhårt nu på en ny satsning. Men det vi kan göra är ju att försöka få upp liksom ögonen för sporten, att göra den här turneringen så bra som möjligt och allt kring tennisen, att skapa en hype igen. För ju fler som spelar, ju större möjlighet kommer det bli att få fram nya talanger och som kommer bli toppspelare.
Hur mycket dialog har du i din roll med förbundet till exempel?
Ja, vi sitter ju vägg i vägg,
så
vi ses ju liksom här i lunchen på Kungliga nästan varje dag.
Ja.
Så att, nej, men vi har en bra och ganska tät dialog med förbundet skulle jag säga.
Ja. Men de är inte involverade i själva tävlingen?
Nej.
Eller?
Nej. Utan tävlingen ägs ju av tre delar föreningar egentligen, och allt överskott som turneringen gör går tillbaka till svensk tennis. Så att under tävlingens drygt 50-åriga historia så har vi gett tillbaka 50 miljoner till svensk tennis.
Okay.
Så det är ju någonting som liksom jag brinner för i det här också. Att så här, gör vi det här bra finansiellt så kommer det gynna svensk tennis.
Just det, jag är med. Och då är 50 miljonerna som har gått tillbaka till svensk tennis. Vad menar du med svensk tennis? Vilka har de pengarna tillfallit?
De 50 miljonerna har gått till våra ägarklubbar. Och de har varit öronmärkta till juniorverksamheten.
Hur är ekonomin i tävlingen just nu?
Ja, men vi, alltså generellt så är ju den ekonomiska situationen för 250-turneringar ganska tuff. Det är ganska många som strugglar. Men Stockholm Open rent historiskt har ju haft tuffa perioder förut med liksom Globen-tiden och typ när Björn Borg inte spelade några år och sådär. Och det har man tagit sig vidare från. Så att såhär, ja, våran situation just nu hade absolut kunnat vara bättre, men jag ser definitivt ljus på framtiden.
Ja, det måste du göra. Du är ny på jobbet.
Ja, exakt.
jag är med, jag är med. Hur ser du på det här med att i Sverige att vi inte har några världsspelare just nu bland herrarna? Och så blir det alltid diskussion kring, det här är ju kanske mer sportslig fråga, men kring wildcards och så vidare när tävlingen börjar. Hur tänker du på att man ger wildcard till spelare som inte är på nivån egentligen? Lockar det publik liksom, eller är det ett sätt att hjälpa svensk tennis?
Hur
tänker du kring det?
Alltså, att se svenska spelare under turneringen, det lockar ju. Och liksom att en svensk spelare som egentligen inte hade kommit in i turneringen men som kan skrälla, bättre finns det ju inte. Så att det är väl klart att de svenska spelarna ska få chansen att utvecklas och få matcher som de inte hade fått annars. Så att jag ser bara det som en positiv. Och också en del att ge tillbaka till spelen.
Ja, det hör till så på det
ja,
sättet.
Absolut. Ja, absolut.
Nu är det inte aktuellt i år, men nästa år så är ju till exempel Mikael Ymers avstängning hävd. Hur ser du på ett deltagande för honom i tävlingen och eventuella wildcard-platser och så framöver?
Jag känner att jag skulle ringa min kompis Thomas då i det här läget och prata med honom om den saken.
Ja. Men vad tänker du när en dopingavstängd spelare kommer tillbaka på det sättet? Men han spelar också för Salk som är delägare i tävlingen och så vidare. Rent bara spontant.
Min spontana tanke är att jag jättegärna skulle vilja se honom spela här.
Ja, okej. Jag med. Får vi se nästa år då.
Ja.
Den andra svenska ATP-tävlingen, Swedish Open i Sverige, har ju i år 3 topp 10-spelare i startlistan. Är det konkurrens mellan er två skulle du säga i Sverige?
Nej, jag är
hur tänker du kring det?
Nej, jag är jätteglad för... Jag träffade Christer i Madrid för någon vecka sedan. Och gjorde en high five och sa grattis. Så att, jag är jätteglad för svensk tennis och för Båstad att de har så starkt startfält där nere. Det är fantastiskt. Ja. Vilken tennisfest alltså.
Ja. Skulle du själv besöka någonting, tror du?
Planen var det, men jag ska faktiskt med familjen till Italien. Så att,
okay. Inte den här gången då?
Nej.
Ja, jag är med. Det är alltid intressant så här med de nordiska spelarna. Nu är ju Kasper Ruud klar till exempel. Finns det fortfarande möjligheter att få se till exempel Holger Rune eller Emil Rusovuori och så i höst också, tror du?
Absolut. Det kan man nog tänka sig.
Ja, vad härligt. Ja.
Eller vi heter ju nu för tiden Nordic Open.
Just det,
och vill ju ha liksom ett större nordiskt grepp. Mm. Det är ju ingen av de andra nordiska länderna som har en ATP-tävling. Så det är klart att så här, med namnet vi har så vill ju vi att det ska liksom rimma med startfältet. Vi ser också en stor möjlighet att dra hit mer publik från våra nordiska länder. Jag har en ganska bra dialog med norska förbundet till exempel. Så att de suktar efter att få se Kasper. Liksom. Och sen så även om inte de kan se honom på en ATP-turnering i Norge. Så att de får möjlighet att se honom både i Båstad och i Stockholm i toppen.
Ja, just det. Ett form av samarbete för att få sålt biljetter i Norge då?
Ja, eller
hur?
Exakt.
Okej. Okay. Okej. Okay. Spännande. Det är bra.
Ja, men verkligen.
Jag förstår att det inte alls är din puck så här, men vet du om det är på gång med fler ATP-tävlingar i de andra nordiska länderna?
Jag vet ju att licenserna är ganska dyra och att planen framåt är ju inte att ha fler 250-turneringar. Så att, jag vet inte, om oljepengarna räcker till en ATP-licens, jag vet inte.
Det gör det kanske i och för sig.
Ja, det borde göra.
hur i din roll nu, du, blir det mycket resor nu tror du i år för dig eller? Och besöker de andra tävlingar och så? Eller hur funkar det?
Ja, men jag och BNP var som är vår titelpartner, åkte ner till Marseille och kollade på den turneringen. För BNP sponsrar även den. Mm. Och sen så var jag på ATP-möten i Madrid för någon vecka sedan. Sen så, ATP har tre liksom, möten per år. Så nästa ATP-möte är i New York, kopplat till US Open. Och sen så är det en i Monaco också, i slutet mot året.
Okay.
Så att då träffas egentligen alla turneringar och tillsammans med ATP. Och sen drar de lite, ja, informerar oss vad som händer och lite strategi framåt och sådär. Så det var jättenyttigt för mig som är ny att dels få liksom träffa alla som jobbar på ATP, men också träffa andra som jobbar med olika turneringar. Mm. Och där kan man ju, alla sitter i lite samma båt där, liksom, att man kan prata ganska öppet om utmaningar och så vidare. Så att det var jättelärorikt för mig.
Ja, just det. Mm. Vad snackas det mest om? Vilka frågor är mest aktuella just nu som rör er, tänker jag?
ATP tyckte jag var supertransparenta och berättade liksom, ja, men så här, Qatar kom ju såklart upp och liksom hur man skulle liksom, som från ATP:s sida, alltså undvika att det blir motsvarande LIV med golfen. Och där var väl liksom ATP:s strategi är väl att de mer ska liksom, istället för bara säga tvärnej till Qatar, utan mer lyssna in och kroka arm på ett sätt som är bra för tennisen på sikt. Mm. Om det innebär att Qatar har liksom en stor tävling istället för att starta sin egen tour, är det bättre? Ja, det tror jag ATP till exempel. Så att, ja. Och det var ju intressant att höra hur de tänkte kring det.
Ja. Vad tänker du i den frågan?
Angående Qatar?
Ja.
Jag tänker att det är extremt svårt att stå emot. Jag tror lite som ATP att så här, vill man tennisens bästa så behöver man, om man inte på något sätt accepterar dem överhuvudtaget, så kommer de göra sin egen grej.
Kristoffer Granqvist, vad är Tennis X Analysis för någonting?
Det är ett företag där du kan skicka in en sving på dig själv eller på ditt barn eller på din elev. Och där vi gör en videoanalys, går igenom allting och skickar inom 48 timmar vår feedback om och lite förslag vad man kan ändra på och kanske eventuellt göra bättre.
Hur man kan förbättra sitt slag, ja, alltså sin tennisteknik helt enkelt.
Exakt.
Lysande. Och det här kikar man, eller kan man läsa mer om på tennisxanalysis.com, eller hur?
Ja, exakt.
Perfekt, där finns all information.
Ja.
Våren är ju i alla fall snart på ingång här. Och med det så vill ju många barn och kanske även vuxna spela lite spontan minitennis i trädgården eller på gatan utanför huset. Har ni material för det, Petter Bontin?
Det har vi, Linus. Det är som du säger, våren kommer med stormsteg, grusbanorna är snart igång och minitennis på tomterna hemma hos folk och på gatan. Helt underbart. Ja, vi satsar rätt mycket på minitennis. Vi har nät från de flesta olika leverantörer i olika storlekar. 3 meter, väl den mest populära. Det finns även 6 meter. Minitennisbollar, olika typer av skumbollar och foambollar och ja, redfeltbollar. Så att vi har allting för minitennis. Finns det något roligare? Jag tror inte det.
Jag tror inte det. Hur är du själv i minitennis, Petter?
Nej, men jag spelar väl hellre än bra då kanske. Jag tycker det är otroligt roligt. Och faktiskt skämt åsido, otroligt utvecklande. Inte minst för alla juniorer att spela minitennis. Men kul i alla åldrar, tror jag de flesta håller med om.
Ja, verkligen. Jag själv spelade mycket minitennis också när jag växte upp. Allting det här finns såklart på houseofbontin.se, så där kan man surfa in och leta efter minitennismaterial bland allt annat såklart också. Och ni alla vet att ni har 10% rabatt på hela House of Botin sortiment förutom slingerbag eller redan nedsatta priser med koden baslinjen. House of Botin, 10% med koden baslinjen. Vilka frågor är viktiga för liksom er tävling att diskutera och ta upp i samband med sådana här träffar eller med ATP?
Ja, men nu var det var ju mitt första möte och så att jag ställde mig inte upp och liksom drog allt för många haranger, utan jag lyssnade mest in och försökte liksom lära känna andra och sådär. Så att jag höll ganska låg profil där under dagen i Madrid. Lyssnade mest in och försökte lära känna andra.
Du berättade att en del av din roll är att jobba mot partners. Hur är din känsla, hur het tennisen är i Sverige just nu? Är det lätt att få med partners på den här tävlingen till exempel, eller är det svårjobbat?
Nej, men jag tror tennisen i sig är verkligen någonting som många företag vill förknippas med. Så att tennis som varumärke är hett, skulle jag säga. Sen är liksom marknaden och den ekonomiska situationen vi befinner oss i och framförallt har varit i, den har ju varit tuff. Och det tror jag liksom, det känner alla av i alla olika branscher. Så att, ja. Men tennisen som varumärke är superstark. Det är jättemånga bolag som vill förknippas med tennis, absolut.
Ja, det är så. Ja. Trots att vi inte har några stjärnor just nu.
Ja, skulle jag säga.
Okej.
Okay. Där alltså, vi har signat SVT på 2 år. Vilket betyder jättemycket för exponeringen i TV. Förra året hade vi 1,8 miljoner tittare på turneringen. Jag tror det var alltså typ 4 miljoner som såg, om man tar med så här Sportnytt och alla sändningar runt omkring. Så att vi får en extrem exponering kopplat till Nordic Open. Så att liksom det i kombination med liksom tennisen, även om vi inte har liksom en toppspelare, så är det fortfarande superstarkt.
Okej. Intressant. Så det finns ett bubblande liksom intresse, alltså, eller det finns ett stort tennisintresse. Absolut. Som om man skulle då kanske få fram ännu fler bättre spelare, så kan det ju verkligen stiga då.
Ja, absolut. Liksom, jag är helt övertygad. Då skulle det bli samma boom som det en gång var. Liksom. Absolut.
Ja, just det.
Jag tror liksom stora delar av Sverige törstar efter en topp 10-spelare. Absolut.
Ja. Hur väl följer du tennissporten och liksom de svenska spelarna och så vidare då?
Ja, men jag älskar tennis och jag gjorde det även innan mitt jobb. Det är inte jag bara säger, utan min fru bodde i London under många år och vår första dejt var på Wimbledon. Och när vi bodde i New York var vi på US Open varje år och jag är bra kompis med Thomas Johansson sen innan och liksom hängde med honom där och vi spelade golf, då coachade han Gauffin och vi spelade golf tillsammans. Så liksom så här, jag var i Newport för 3 år sedan och kollade på ATP-turneringen där, var där med familj. Innan det här så fick jag möjligheten att kolla på tennis, så gjorde jag det. Sen så att jag själv, om jag får välja vad jag ska spela, tennis eller squash, så liksom väljer jag att spela squash. Men jag är ett tennisfan, absolut.
Ja, jag förstår. Ja. Jag förstår. Coolt, då har du verkligen fått rätt jobb här nu då.
Ja, men absolut, ja, verkligen. Jag är superglad.
Hur fungerar det här med att det är att Salk, HLTK och Tennis Stockholm är delägare i tävlingen? Hur stort inflytande har då klubbarna och regionen på tävlingen.
Men de äger licensen, ATP 250-licensen.
Okay.
Sen så har bolaget som jag är vd för, ja, heter Zoom. Och det är vi som driftar turneringen.
Okay.
Så att de äger licensen. Och sen så har de outsourcat driften till det bolag som jag är vd för.
Okay.
Så jag rapporterar till två styrelser kan man säga.
Okay.
En Zoom-styrelse och sen så äger klubbarnas styrelse.
Okej, okay. Så det är så det fungerar alltså. Ja. Jag är med. I och med att det är två klubbar, tänker jag. Nu kanske det är långsökt. Så här. Mm. Bidrar det också till att tävlingen liksom har ett ansvar gentemot juniorer och sådär, tänker jag. Liksom att delvis vilka spelare man möter goda föredömen och sådär. Eller hur ser man på den biten?
Hur menar du?
Att... Ja, men att just att det är att det är två föreningar, mm, med liksom, ja, men, alla medlemmar och juniorer, mm, och så vidare. Bidrar det till att man vill bidra extra mycket till svensk tennis återväxt, tänker jag på något sätt? Förstår du vad jag menar lite? Att ansvaret tävlingen har gentemot de här klubbarna?
Ja, absolut. Och det är ju liksom hela... Alltså vi är en del av idrottsrörelsen. Så att, mm, så här, lite som jag nämnde, att gör vi ett jättebra ekonomiskt år, mm, då är det ingen liksom investerare eller privatperson eller jag som liksom får en fetare plånbok, utan, mm, allt det går tillbaka till svensk tennis.
Ja.
Och med de här klubbarna, så vi försöker ju involvera dem så mycket som möjligt när det kommer till liksom funktionärer och bollkallar och liksom så att man ska få ett brinnande intresse och få vara en del av det,
mm,
hela liksom turneringen. Så att det är, ja, verkligen.
Just det.
Och det finns ju många turneringar runt om i världen som inte, vi är ganska unika i vårt upplägg. Liksom.
Okay.
Det finns ju väldigt många turneringar som drivs främst av liksom ekonomisk vinning, där,
ah,
vi vill ju bara ha liksom så bra turnering som möjligt, så bra startfält som möjligt, så bra vibe här liksom. Och sen så tjänar vi pengar, så ger vi det tillbaka till svensk tennis.
Ja, just det. Ja, men då är jag med. Läckert. Jag ska ta lite frågor som jag brukar ställa till de flesta gästerna.
Ja.
Rasmus, vad är det senaste nya du har lärt dig?
Det senaste nya jag har lärt mig är massa saker om Hawkeye. Jag sitter i massa möten med olika Hawkeye-leverantörer.
Ja.
Så det har jag lärt mig senaste veckan.
Okej. Okay.
Ja.
Är det krångligt eller? Liksom att...
Ja, tydligen är det. Ja. Ja, jag trodde det inte var så krångligt. Men det är... vissa företag säger att man kan göra det här med 6 kameror, andra kan göra det med 12. Och det är liksom, man kan göra det via molnet eller man måste ha massa folk på plats. Och det är en ganska intressant utveckling,
okay,
hur det har gått. Och det här är ju liksom en helt ny värld för mig. så att där lär jag mig jättemycket just nu faktiskt.
Ingen Hawkeye i skorsen alltså?
Nej, ingen Hawkeye i skorsen.
Nej. Men så det är olika leverantörer man kan välja mellan? Av systemet då?
Ja, det är ganska nytt.
Okay.
Så att nu, det finns ett gäng uppstickare som... Hawkeye är ju... Egentligen heter det Electronic Line Calling.
Mm.
Och sen är Hawkeye ett bolag av nu många.
Okay.
Så att det finns massa olika bolag som man kan köpa den tjänsten av.
Okay.
Så, sådana förhandlingar sitter jag i just nu.
Wow, mm, okej. Okay. Spännande alltså.
Mm.
Jag är med. Vad försöker du bli bättre på just nu?
Ja, det är massa saker som jag försöker bli bättre på. Men just nu försöker jag att balansera, eftersom jag älskar mitt jobb så mycket, så försöker jag balansera min kärlek till jobbet och kärleken till min familj. Så jag försöker balansera liksom, att stänga av jobbet när jag kommer hem till barnen sover och sen så kanske sätta mig och jobba lite när de sover istället.
Ja, det är så.
Ja, nu försöker jag bli bättre på att lägga undan telefonen när jag kommer hem och inte titta på den tills barnen sover och sen så kan jag...
Titta på den igen.
Ja, det är mitt mål i alla fall. Ja. Min fru tycker jag misslyckas ofta.
Jag tänkte säga, det är inte så lätt. Jag är med. En regeländring du skulle vilja se i tennisen?
Ja, nu, jag vet inte om...
Det är bara att säga.
Jag vet inte om jag får säga, men jag tycker att det går för långsamt.
Ja, okej. Okay.
Jag tycker att, om vi då jämför med squash till exempel, så tar det ungefär, mellan bollarna så tar det i snitt, jag tror att det är typ mellan 8-10 sekunder mellan bollarna.
Okej. Okay.
Och jag tror i tennisen så... Du får hjälpa mig här, men hur många?
Ja, det är väl, vad kan det vara? Är det upp mot 20 sekunder eller?
Ja, det är 25 på.
Ja, 25 tror jag det. De har testat 15 i någon tävling, tror jag. Men jag tror, ja, det kanske är 25. Ja.
Och sen så liksom ska det vara lite handdukar mellan, du kör ett S och sen går du och torkar händerna i handduken och sen så liksom så här. Ja. Där tror jag liksom att det är extremt mycket dödtid. Där tror jag att tennisen rent generellt skulle gynnas av att snabba på det där. Jag tror också att det skulle för spelarna att utsättas för liksom ännu mer fysisk liksom påfrestning. Återigen, om jag jämför med squashen så i squashen kan du liksom så här... Du kan spela mot någon som bara tar helt slut. Alltså, den kan inte röra sig, liksom. Det har jag aldrig sett i tennis.
Nej, det är väl om någon krampar någon gång, liksom, så. Ja. Men nej, jag vet.
Och det tror jag att så här, skulle man göra liksom, att man tvingas spela snabbare mellan bollarna, då tror jag att man skulle få fram det.
Men du menar att det är lite för light i tennisen nu? Men spelarna tar inte riktigt ut sig ordentligt?
Ja, jag tror att det finns en nivå till när det kommer till.
Okej, okay, ja. Spännande. Ja. Så kortare tid mellan poängen, det är det vi vill se.
Ja, och typ så här, toa breaks och liksom så här, såna här grejer. Gå och byta kläder och liksom så här.
Det är fjantigt.
Nej, men så här, gör det vid spelarbänken.
Ja.
Alltså betyscha liksom. Varför måste du gå på toa?
Nej, ja, men jag är med.
Ja.
Man kan ju behöva gå på toa.
Absolut.
Men jag förstår vad du menar.
Du måste ha 5 minuter på det. Eller hur länge, sju eller vad
är det? Det beror på var toan ligger kanske. Jag är med. Vad tänker du kring det här? För det har varit en diskussion kring att spelarna, eller att publiken släpps in bara vid sidbyten och så vidare på läktarna. Och jag vet ju till exempel på Stockholm Open, det vet du säkert också, ibland blir det liksom lite stökigt i baren bakom och det är lite mycket ljud och så vidare. Tycker du att det är något, en väg tennisen kan gå att tillåta mer liv på läktarna? Eller tycker du att det är bra som det är nu?
Nej, 100% mer liv och rörelse. Det där tror jag är en generationsfråga. Om man kollar på de yngre spelarna så känns det som att de knappt klagar på det. Utan det är de äldre spelarna som är vana vid att det ska vara knäpptyst. Och du ska liksom, ja. Så det där tror jag. Jag tror tennisen definitivt kommer gå mot att mer liv och rörelse. Det är helt okej att någon tjoar och simmar. Och liksom så här. För det, nu är det väl lite att så här, några turneringar... där man vet att det är tjursim, där är man mer okej med det. Men några turneringar där man förväntar sig att det ska vara knäpptyst, de får mer skit om det är lite tjursim.
Just det.
Så att, ja.
Mer liv i baren.
Mer liv i baren. Mer folk som kan ta sig ner på läktaren och kolla tennis.
Ja, ja. Det har ju varit en förändring också i tennisen med linjedomar och inte linjedomar, att det blir elektronisk line calling. Vad tycker du om den utvecklingen?
Jättebra.
Du för det?
Ja, absolut. Snabbare, inget tjafs, inga felbeslut. Det går liksom inte att bli arg på att man ser att bollen är ute eller inne.
Nej, jag med.
Istället för att stå och liksom skrika på någon stackars linjedomare som bara gör sitt bästa. Liksom.
Ja, okej.
Jag tycker det är klockrent.
Har du haft någon förebild eller mentor du sett upp mycket till genom åren själv?
Nej, men det är nog den här squashtränaren jag pratade om tidigare som förbundskaptenen som jag lärde mig extremt mycket av och också liksom gjorde mig betydligt liksom mer kompetitiv och tuffare liksom. Jag var nog lite av en så här, ja men jag har haft ganska liksom lätt för mig när det kom till squashen framförallt, att så här, ja men vann ganska mycket tidigt och så där, och tyckte nog själv att jag var bättre än vad jag var liksom. Och sen så han tog ner mig ganska rejält på jorden och satte mig med en grupp, och jag kommer ihåg, jag var typ 15 kanske, tyckte att jag var King Arne och vann allting, och sen så tog han mig till en helt random klubb i London, så satte han mig med några gubbar där och så åkte jag på så mycket piss så att jag, ja, och så sa han, vinner du inte ens av den där, då får du faktiskt lugna ner lite.
Okej, okay. Ja, han satte dig på plats.
Ja, han gjorde ofta det, så att det, ja, och jag behövde nog det, så det, okay. Det var bra för mig.
Ja, jag vet, det ledde till en bra utveckling,
ja,
till slut.
Ja.
Han var inte så blyg. Han var bäst i Sverige.
Ja, jo.
Ja. Ja. Hur har du förändrat ditt ledarskap på senare tid?
Ja, men det har jag fått jobba ganska mycket med. Framförallt från när jag gick på från reklambyrå där man egentligen hade liksom ansvar för en projektgrupp. Men inga direkt rapporterande till, jag gick till Eversport där jag egentligen byggde upp ett team och hade mot slutet hade ett ganska stort marknadsteam och ett globalt team. Där liksom, ja, i början satt jag i New York och några var i Sverige och utspridda över hela USA. Och sen så liksom, när jag flyttade hem så var det alla olika tidszoner och sådär. Och liksom hur man ska se alla och tillgodose alla utifrån liksom deras behov. Så det har jag verkligen fått jobba väldigt mycket på. Jag tror i början tror jag var väldigt mycket så att jag fokade mycket på mig och det jag skulle göra, för att liksom så här, det är det. Jag tror också, är du en individuell idrottare så blir det naturligt att så här, foka på dig själv och se till att du löser dina arbetsuppgifter. Men sen så över tid så liksom lärde jag mig att så här, får jag de andra att liksom springa lite fortare och motivera dem, så helt plötsligt så blir det mycket, mycket mer gjort än om jag bara liksom fokar på mig själv.
Just det, att delegera mer också?
Ja, eller? Det kommer ju ganska naturligt skulle jag säga, men också att motivera dem och se vad de har för behov för att utvecklas och ha kul på jobbet och så. Det är ofta väldigt individuellt. Och framförallt när man jobbar med liksom ett globalt team, de sitter i olika delar av världen. Liksom.
Men hur gör man det då? Hur ser man allas behov då?
Ja, men jag tror att du måste vara framförallt en bra lyssnare och känna in på och också lära känna de som rapporterar till dig. Vad de liksom triggas av och vad de går igång på, vad som motiverar dem.
Okej, jag är med. Hur stort team är det ni är nu i er organisation?
Ja, men vi är 10-12 personer som jobbar året runt med turneringen, där liksom ett gäng är säljare som också har andra säljuppdrag, så de jobbar inte heltid med det här. Sen så under själva turneringen har vi ju 350 liksom volontärer, då är det ett jäkla gäng liksom. Men det är runt 10 som jobbar året runt.
Okej, okay. Och de har du kontakt med allihopa?
Absolut, eller? Absolut.
Vilken skulle du säga är svensk tennis största styrka idag?
Oj. Ja, men jag tror att svensk tennis styrka är historien, skulle jag säga. Och det är mycket det kopplat till vår tävling också, att det är liksom det anrika och historien, det kan man inte köpa för pengar. Utan det är väldigt många som vill vara ett Wimbledon till exempel, eller som vi. Men det går inte att göra det med liksom bara snabba pengar. Och det tror jag är samma sak tennis generellt, att så här, alla känner till tennis. Alla har någon gång spelat tennis. Det tror jag är liksom den stora styrkan.
Det är det. Vilken skulle du, om vi vänder på det, skulle säga är den största svagheten vi har?
Just nu skulle jag säga att svagheten är att vi inte har någon toppspelare. Ja. Och framförallt inte haft det på ett tag.
Nej. Tror du att det är något som kan slå tillbaka om vi inte lyckas få fram någon de närmsta 10 åren? Eller kommer tennisen fortfarande leva vidare på sin historia?
Ja, det är en jättebra fråga.
Hur lång tid har vi på oss?
Hur lång brintid har vi? Ja, jättebra fråga. Vet faktiskt inte. Det känns som att 10 år borde vara lugnt. Men så här, går det ännu längre tid så samtidigt det är liksom en av de största motionssporterna och alla spelar. Man har en relation till det. Så, ja. Jag vet faktiskt inte. Pass.
Nej, så är det ju. Som du säger, men jag tror breddtennisen idag är ju kanske starkare än någonsin. Alltså, ja. Vuxentennisen är jättestor i många klubbar. Ja. Tennisskolorna är storstäderna fulla mer eller mindre. Mm. Så tennisen är ju populär. Det är bara att vi behöver få fram lite tävlingsspelare också.
Ja, alltså när vi flyttade hem, vi bor på Lidingö och då liksom det första vi fick tips om var att ställa oss på liksom innan liksom man skulle ställa sig i kö till förskolor och liksom skolor och sånt så var det så här: ni måste ställa er i kö till Lidingö tennisklubb annars kommer liksom inte döttrarna in. Så vi säger, vi stod i kö där innan vi stod i kö till förskolan liksom. Och det säger ju någonting liksom, om att liksom ja, även om vi inte har någon toppspelare så att alla vill spela tennis. Ja. Eller ge sig möjligheten att kunna spela tennis i alla fall.
Just det. Mm. Har dottern kommit in? Eller döttrarna?
Ja, hon är inte tillräckligt gammal än. Hon står i kö.
Ja, hon står i kö. Okej, okej. Det är bra. Ja. Släpp inte den platsen.
Nej, verkligen.
Vad tror du på som du upplever att andra inte riktigt håller med dig om?
Oj. Vad tror jag på? Ta den igen.
Vad tror du på som du upplever att andra inte håller med dig om? Har du någonting du tror på, någon åsikt som du upplever att det här får jag oftast mothugg i? Det är en av mina favoritfrågor. Mm.
Ja, den var svår. Det kanske är det här med du verkar reagera på det här att jag ska göra tennis snabbare. Jag kanske är den enda som tycker det. Jag vet inte.
Ja, det kanske är någonting.
Ja. Jag får fundera på den.
Gör det. Tre frågor kvar. En film eller bok som du hämtat inspiration ifrån?
Jag har lyxen av att ha en fru som läser extremt mycket bra böcker om liksom hur man ska utvecklas på olika sätt. Jag får alltid liksom sammanfattningen över middagsbordet av henne.
Okay.
Så att liksom jag
du slipper läsa?
Ja, jag får dem i snabb referat. Och film är lite så här, kolla inte så mycket film. Nej. Jag ser det och sådär. Så att jag...
Inget konkret tips här då?
Nej, ingen... Käka middag med min fru.
Ja. Film eller bok blev en middag med min fru. Ja. Ja, jag är med. Då får man flera tips.
Ja.
Jag fattar. Innan vi avrundar här, i och med att det är ju idag som ni släpper att Kasper kommer i höst i tävlingen. Ja. Hur tror du att hans medverkan kommer liksom bidra till publikintresset här?
Alltså våra stora förhoppningar är ju att det kommer vara liksom fullsatt här när han är här. Ja. Annars hade vi inte signat honom. Men han är ju verkar vara en extremt bra kille.
Ja, det håller jag med om.
Thomas har ju bara gott att säga om honom. Mm. Jag tycker det rimmar väl med liksom vårat varumärke och vad vi vill stå för. Och sen är han ju för jävla bra på tennis också.
Ja, det får man säga.
Så för oss så är det liksom en supersigning. Ja. Och jätteglada och stolta över att han kommer hit. Och bara håller tummarna att han går långt.
Ja.
Så många som möjligt får se honom.
Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Det är kul med norsk publik också på plats.
Verkligen,
då,
verkligen.
Får vi säga. Slutligen här, Rasmus. Jag brukar alltid avsluta med att fråga om du vill rekommendera någonting. Vad som helst i livet.
Ja, men jag skulle rekommendera att komma hit och kolla på tennis i mellan 12 och 20 oktober. Det kommer vara en jäkla upplevelse.
Ja, kul. Och biljetterna släpps för allmänheten?
Idag, den 20.
Just det, idag. Okej. Okay. Ja. Och det hittar man ju på hemsidan till exempel då.
Yes.
Läckert. Stort tack för att du tog dig tid att vara med här.
Tack, tack. Superkul.
Grymt kul att ha med Rasmus Hult här i podden. Och vilken nyhet han släpper i samband med det här avsnittet. Att Casper Ruud är klar för höstens upplaga av BNP Paribas Nordic Open. Jag och baslinjen älskar ju Norge och norsk tennis. Så det ska bli väldigt kul att få se trevliga Casper Ruud i Stockholm. Har ni inte säkrat biljetterna själva så gör det nu på hemsidan. Och jag tycker det har varit otroligt roligt att få chansen att erbjuda baslinjens partners och prenumeranter möjligheten till förtur till höstens biljetter. Jag hoppas flera av er har tagit chansen att säkra era plåtar redan nu. Jag vill innan vi avslutar dagens avsnitt slå ett slag för Sveriges kanske bästa läger för breddspelare. Det är i alla fall vad de själva säger, stöd Tennis Camp. www.stodetennis.se för att läsa mer om sommarens tennisläger för dig som spelar tennis. Helt enkelt för att det är väldigt, väldigt roligt. Jag kommer själv vara uppe och besöka campet och hoppas få se dig där med. stodetennis.se. Och med det så tackar vi för oss. Och nästa poddavsnitt kommer på onsdag nästa vecka. Håll utkik efter det. Och som vanligt besök baslinjen.com för allt som har med svensk och nordisk tennis att göra. Varje dag mer eller mindre uppdateras det med någonting nytt. Så baslinjen.com, gör det till din startsida. Tack för idag.